En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Det är någon form av mani eller häxjakt som han har gång.
En av världens bästa schackspelare, Daniel Naroditsky, hittades livlös i sin lägenhet den 19 oktober 2025. Och även om dödsorsaken inte är fastställd får den gamla världsettan Vladimir Kramnik nu kritik för att ha gått för hårt mot Naroditsky och att på lösa grunder gång efter gång anklagat 29-åringen för fusk. I efterhand har några av schackvärldens största gått ut och offentligt sagt att det Kramnik utsatte Naroditsky för är oacceptabelt.
The way he was going after Naroditsky was horrible. I don't think anybody thought that Naroditsky was cheating.
Kramnik can go f*** himself. Pardon my French, but yeah.
Har den forne storspelaren smutsat ner sitt namn för all framtid? Hur kan man ens fuska i schack? Och hur ser egentligen livet ut som stormästare? Detta ska Sverige-ettan Nils Grandenius få svara på när jag ringer upp honom mellan hans tävlingar. Glöm inte att följa Sportbladet Daily både i Aftonbladets egna app och där poddar finns. Sportbladet Daily släpps varje vardag och hjälper dig hålla koll på sportens alla hörn. Jag heter Albin Andersson och det här är dagens Sportbladet Daily. Hur pratar schackvärlden om Naroditskys tragiska bortgång?
Han var ju ung, yngre än mig. Var inte ens 30 år fyllda. Och liksom väldigt, väldigt omtyckt generellt. Både som spelare och internetprofil. Men också kommentator, streamer och så vidare. Det är verkligen ett av liksom ansikten utåt för man ser den här moderna schackrörelsen med. Som är mer online och lite mer liksom, modern. Så.
Om vi nu ska snacka Kramnik, har han smutsat ner sitt namn nu efter de här anklagelserna han har gått ut med?
Ja, alltså den processen har ju varit igång tycker jag som i ganska lång tid. Alltså, Kramnik har ju senaste par åren anklagat väldigt många schackspelare, varav en del i, liksom, till och med i världseliten. Den gängse hållningen från de allra flesta, både andra proffs, men även vanligt folk tycker ju att det är helt grundlöst huvudsakligen. Så det är någon form av mani eller häxjakt som han har gång i. Det började ju ändå på något sätt ganska rimligt för att fusk i schack med hjälp av datorn och speciellt online när man sitter hemma. Det är ett jättestort problem. Alltså nästan ett liksom existentiellt problem för sporten. Så det är en väldigt viktig fråga som han började lyfta. Men efterhand som det liksom tiden gick så blev det ju allt mer liksom helt ut ur alla rimliga proportioner. Man anklagar till höger och vänster utan som det verkade någon som helst fog för det. Och det här är ju liksom ett nytt steg får man väl säga. Det är ju såklart ska vi ju inte sätta de två sakerna, Naroditskys tidiga död och Kramnik liksom i ett förstärkt samband. För det vet vi ingenting om. Men faktum är ju att han har ju liksom anklagat Naroditsky. Och Naroditsky har ju uttalat sig liksom offentligt om att det har varit väldigt jobbigt och så vidare. Och han är inte den enda som har det. Det har ju också funnits bland annat sen. Eller det finns en tjeckisk stormästare, David Navara. Som också är väldigt omtyckt i schackvärlden som gick ut faktiskt i våras och sa att han på grund av Kramniks anklagelser liksom till och med blev självmordsbenägen. Så att det är inte heller första, liksom, det första vi ser i den riktningen heller. Så det Kramniks rykte och omdöme har ju liksom helt klart fallit under en längre period, men det har väl störtdykt nu de sista dagarna eller sista veckorna efter det här tragiska.
Nej, det är som du säger. Man ska inte dra några paralleller när det gäller Naroditskys bortgång och Kramnik, för det finns för lite fog för det och man ska inte klampa i de klaveren. Men vad Naroditsky har gått ut med är ju att Kramnik var en idol för honom när han växte upp liksom. Och schackvärlden är ju full av olika graderingar och hierarkier. Och hur jobbigt är det att höra liksom att en idol och en stormästare anklagar en för fusk?
Ja, det måste ju vara otroligt jobbigt. Alltså Kramnik, han var ju världsmästare, bäst i världen. Ett av de liksom absolut tyngsta namnen under de senaste mer eller mindre 30 åren i sporten. Så även om det naturligtvis är så om Kramnik idag anklagar någon så de allra flesta kommer ju uttrycka stötta support till den anklagade. Det är ju väldigt få som liksom tar Kramniks sida. Men jag har ju inte själv blivit anklagad lyckligtvis. Jag kan ju inte uttala mig om hur det är helt personligt. Men jag kan ju inte föreställa mig annat än att det är otroligt jobbigt.
Men du sa lite att man har kommit fram till att det har skett fusk när det gäller i liksom online-schacket. Men man har ju även kommit fram till att det sker fusk i liksom, vad ska man säga, ja, men i schacktävlingar, fysiska schacktävlingar. Är det mycket fusk i de tävlingarna också?
Ja, det stora problemet är ju att man inte riktigt vet. För att det är ju svårt att säga hur mycket som kommer fram. Men ja, alltså fusk är det ju. Det är helt klart. Och väldigt mycket mindre fusk än online är det också. Det är också helt klart. Men däremellan, liksom, hur mycket det är svårt att säga. Jag personligen är inte speciellt bekymrad över schack, alltså över brädet, så att säga, i fysisk form. Mitt intryck är att det är ganska litet och det är nog inte så svårt att lyckas fuska någon gång, men att liksom fuska regelbundet utan att någon kommer på det eller märker att det är konstigt, det tror jag är väldigt osannolikt.
Men hur fuskar man då?
Det är ju kanske börja där. Nej, men det är ju, alltså för det första så är ju schackdatorerna, de är ju helt överlägsna människorna. Det är ju den första grejen. Alltså vilken liksom mobiltelefon som helst vinner ju 10 av 10 mot världsmästaren. Det är inget snack om det. Så det man helt enkelt behöver göra, det är ju att man behöver få på något sätt information om drag på olika sätt. Alltså med någon, det kan ju vara vad som helst, någon liksom morskod eller någonting. Bara genom att ha någon form för mottagare helt enkelt. Alltså det kan ju vara att du har ett chip i, liksom under skon eller i skon som liksom bippar. Och så då någon form av liksom kodsystem som då svarar till ett schackdrag. Eller någon sån information. Och det är ju väldigt, det ska väldigt lite information till. Det är också på så hög nivå så är det så små detaljer. Så det räcker ju. Du behöver liksom inte ha varje drag från datorn för att vinna. Utan du behöver kanske en eller två gånger under ett parti. Bara någon ännu mindre information för att det ska liksom ändra resultatet helt. Så det är ju så man fuskar. Och så man nu försöker undvika det i tävlingar. Det är ju att man har metalldetektorer och den slags när man spelar. Det är ju ungefär som att gå genom en säkerhetskontroll på flygplatsen. Det är så det jag går in i en seriös schacktävling idag.
Okej. Men det här med att det sker psykningar och liksom att det finns ett spel ovanför brädet också. Är det någonting du har märkt också att folk tar till liksom knep som inte bara handlar om drag utan annat också?
Nej, jag måste tyvärr göra det lite besviken eller vad jag ska säga. För att, nej, mitt intryck är att det inte är speciellt mycket så. Jag tror inte egentligen att det är speciellt mer än i andra sporter. Det är ju lite mer intensivt att spela schack för att man sitter ju liksom verkligen mitt emot varandra i många timmar jämfört med andra sporter var kanske kontakten är lite mindre direkt. Men om det liksom skulle vara mer psykningar så är det ju inte, det är inte för att det är mer psykningar som så, utan det blir automatiskt mer för att det är mer kontakter, mer liksom intensivt så. Jag tror inte att schacket som liksom sport innehåller mer psykningar än andra sporter, det är inte mitt intryck. De är liksom så bra på att koncentrera sig också och fokusera så att alltså man, även om motståndaren försöker någonting så märker man det liksom inte.
Hur mycket koncentrerar du dig på brädet och hur mycket koncentrerar du dig på personen mitt emot dig?
Det är ju nästan ingenting på personen.
Nej.
Alltså då är det ju sådana saker som liksom att motståndaren kanske ser väldigt självsäker ut eller något i den stilen. Eller att man kan se att motståndaren är väldigt nervös och kanske man... blir lite noggrannare eller ser om man har missat någonting så. Men mer än sådana saker så är det inte... Inte något speciellt.
Men jag har ju sett ett antal klipp på Magnus Carlsen är ju känd för att ibland komma lite sent till sina matcher. Du tror inte att det är någon sorts psykning? Du mötte ju honom.
Jo, lite sådana saker och kanske även, det är ju även uttalanden liksom, inte under spelets gång men kanske emellan i presskonferenser och sånt. Att man, så kan det ju vara, speciellt alltså med Carlsen och de till exempel Hans Niemann som var väldigt mycket i nyheterna för något år sedan. De sakerna är det, men som jag förstår det så är det väl så i andra sporter också att liksom, en tennisspelare säger till en annan att de tycker han är värdelös på någon presskonferens. Alltså det är ju liksom, det förekommer såklart och det är ju säkert en del spel i det, men det är ju inte, jag tror inte det är på något sätt är specifikt för schack.
Men det har jag faktiskt tänkt på att schackspelare får ju väldigt sällan ge utlopp för sina känslor. Alltså det är väldigt sällan någon skickar schackbrädet över salen efter en jobbig förlust eller och så vidare. Hur hanterar man en förlust? För du är ju lika mycket vinnarskalle som någon som får, ja, jag vet inte, en hård tackling i fotboll liksom.
Ja, absolut. Så på så sätt så blir det väl liksom lite mer innestängt eller vad man ska säga. Man måste hålla det mycket inom sig. Man kan ju hellre, det är ju också omvänt, man kan ju hellre liksom inte jubla om man vinner ett parti. Det är ofta är det ju andra som fortfarande spelar, alltså andra partier som pågår i tävlingen, så måste man ju vara tyst och så vidare. Så nej, men det är ju därför det är väldigt hårt att spela schack, alltså det är ju hårt psykiskt. Det är också att till skillnad från i många andra sporter så är det ju väldigt svårt att anklaga liksom yttre omständigheter på något som helst sätt. Alltså i fotboll kan man kan ju ha liksom otur eller domaren dömer fel eller man får stolpe ut eller, alltså det finns ju många saker. Och i schack så finns det ju nästan ingenting, alltså i princip har man förlorat så är det ju för att man själv har varit för dålig eller gjort en för dålig insats. Så det måste förmodligen en av de mest liksom påfrestande sporterna psykiskt.
Hur tränar man upp den mentala uthålligheten att kunna spela? För ofta spelar du väl flera partier under en dag liksom?
Ja, och även om jag spelar ett parti så är det partiet ofta väldigt långt. Alltså kanske ofta över 5 timmar, alltså ett parti. Ja, det är ju, alltså en stor del är ju fysisk träning. För att helt enkelt orka koncentrera sig och så. Det är ju egentligen det viktigaste för att hålla fokus i så lång tid. Att man liksom är i bra kondition. Sen så är det ju också en vanesak såklart. Så man gör det varje dag i många år så blir man ju också bättre på det. Men så kan man säga, man kan ju säga också att spelet generellt har ju blivit mycket mer professionaliserat. Ja, egentligen är successivt över de sista många åren. Du hittar ju väldigt få spelare nu liksom på toppnivå som är liksom överviktiga eller liksom som är i dålig form. Så. Men för 30-40 år sedan var det ju helt normalt.
Så att du håller dig i väldigt bra fysisk form för att kunna orka rent mentalt de långa partierna?
Ja, det får man nog ändå säga. Alltså, man får ju träna fysiskt 5-6 gånger i veckan i alla fall för, liksom, för att orka hålla på med det.
Men hur hanterar du själv en förlust då? Går du hem och skriker lite i kudden eller hur? Hur gör man?
Ja, men det är ju en bra fråga. Det är ju hårt. Men ja, så är det ju ofta. Man har ju olika metoder. Det är ju säkert också inte så stor skillnad mot andra sporter. Man försöker väl få lite utlopp på något sätt. Ofta kanske på någon fysisk. Alltså om man förlorar att man tar någon liksom hårt träningspass i gymmet eller något i den stilen. För att få liksom utlopp. Så. Men också en skillnad i schack jämfört med en del andra sporter som är ganska viktig. Det är ju att i många sporter är det ju utslagning. Alltså man förlorar så åker man ut. Medan i schack så är det väldigt ofta att det är ett bestämt antal partier på förhand. Som man ska spela oavsett hur det går. Man kanske spelar man 9 partier på 9 dagar. Och då kan det ju hända att man förlorar liksom 3 dagar i rad. Och så måste man fortfarande spela nästa dag. Och så vidare. Så det gör ju att det är ju ytterligare en faktor som gör att det blir ännu hårdare.
Ja, det låter ju fruktansvärt.
Exakt, man förlorar kanske en bra ställning, alltså har stått bra, så blir man sur, alltså kanske svårt att sova, så blir man trött och så ska man spela nästa dag igen. Och så. På så sätt så är det mycket skönare om det är utslagning, för då antingen vinner man eller så liksom åker man hem och har ledigt.
Men du, innan vi satte igång inspelningen här så kom du precis hem från en tävling och stämmer det att du ska iväg i övermorgon igen till Indien för att tävla?
Det stämmer.
Vad är detta för tävling?
Indien är en tävling som heter World Cup. Så det låter som VM, men det är inte riktigt så det systemet fungerar i schack. Men det är en utslagstävling som fungerar så att man spelar minimatcher. Så man spelar ett parti med vit och sen nästa dag ett parti med svart. Och så den som liksom tar flest poäng då går vidare. Om det blir lika så spelar man den tredje dagen med kortare betänketid. Och så bara förkortar man betänketiden för varje gång det blir lika. Alltså man spelar alltid en gång vit och en gång svart. In till någon vinner.
Men, så där är det utslagning?
Där är det utslagning, precis. Det är ju då liksom ett undantag. Det är egentligen enda tävlingen på året nästan som man spelar med utslagning.
Hur länge ska du vara där då?
Ja, förhoppningsvis väldigt länge.
Det beror på. Ja, men du, lycka till då.
Ja, tack så mycket.
Ska du ha med en liten kudde som du kan skrika i om det går dåligt? Och så får du ha någon, jag vet inte, hur firar du om det går bra? För det får man inte heller göra.
Ja, men då, det blir ju ofta så att man firar ju genom att förbereda sig på nästa match för att man ska spela igen.
Tack så mycket Nils för att du var med mig och ja, berättade tack. Lite.
Tack själv.
Lycka till i Indien.
Tack så mycket.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.